Paulus är ju intressant på många vis. Bland annat är han ju en världsmästare i att i en enda mening uttrycka fantastiska perspektiv. Så jag tänkte vi skulle ta en sån mening, Galaterbrevet 2:19. Det är ett ord som vi ofta citerar därför att vi tycker det låter så vackert. Men frågar man kristna vad är det han säger egentligen, så uppstår ofta en generad tystnad. Galaterbrevet 2:19. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Ja, det låter väl nästan som poesi, eller vad tycker ni? Jag har genom lagen dött bort från lagen. Har du det? Har jag?
Ja.
Man kanske får kryssa i rutan, vet inte, eller inget av ovanstående. Men det här är ju alltså en central tanke, inte bara i Galaterbrevet utan i Paulus förkunnelse överhuvudtaget. Detta med dödens väg till livet. Men vad menar han med att jag har genom lagen dött bort? Hela Galaterbrevet är ju skrivet mot den bakgrunden att när Paulus startat den här församlingen, Galatien, lämnat den, så kommer det andra förkunnare och förkunnar det Paulus kallar för ett annat evangelium. Vi kikar lite grann i första kapitlets 6:e vers. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång. Om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. Paulus ger oss alltså ingen som helst chans att missa det här, att han uttalar en förbannelse. Vad var det då som hade hänt? Jo, det hade kommit förkunnare ifrån Jerusalem. De hade sagt att det räcker ju inte med tron på Krist också, omskära sig och hålla hela lagen. Och Paulus vet att om den förkunnelsen slår rot i församlingen, så kommer det andliga livet att ebba ut. Om vi hoppar till 11:e versen. Först läser 11-12 och sedan från 15 och framåt. Jag vill göra klart för er bröder att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. 15 versen. Han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds. Jag for inte upp till Jerusalem till dem som var apostlar före mig, utan jag begav mig till Arabien och vände sedan tillbaka till Damaskus. Först 3 år senare for jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas, och jag stannade hos honom i 15 dagar. Ja, Paulus stryker under att den förkunnelse som han meddelar, den har han fått genom en direkt uppenbarelse. Han har inte hört den av de andra apostlarna, och han har inte hört detta av någon människa, utan direkt ifrån Gud. Och det kan vi förstå när vi läser Nya testamentet. Därför att det finns mängder av kunskap som bara står hos Paulus. Om vi tar bort Paulus breven ur Nya testamentet, så förlorar vi faktiskt det mesta av det vi uppfattar kanske idag som naturligt och självklart om frälsningen. frälsningens evangelium, den teologi, den dogmatik som vi har som ett allmängods i den kristna förkunnelsen, faller i stort sett tillbaka på Paulus. Går vi till evangelierna till exempel, så är det ju så att de tre första, de så kallade synoptiska evangelierna, Matteus, Markus och Lukas, de beskriver i stort sett ett historiskt skeende. Lukas har en del liknelser som han är ensam om och som kanske på ett lite djupare plan förklarar Jesu förkunnelse. Men den rena teologin hittar vi av evangelisterna bara hos Johannes. Där finns de teologiska kommentarer som gör att vi kan börja förstå vad frälsningen går ut på. Varför måste Jesus dö? Och det får vi i viss utsträckning i Johannes evangelium. Men det viktigaste och det mesta, det har vi hos Paulus. Och det är alltså detta som innefattas i den här uppenbarelsen som han nu åberopar. Och den uppenbarelsen, den drar ju en gräns mellan kristen tro och judisk tro. Det är inte så ovanligt när man läser judisk litteratur att man där stryker under att kristendomen är en uppfinning av Paulus. Det var Paulus som skapade kristendomen. Hade han inte funnits så hade det aldrig blivit någon skilsmässa. Utan Paulus bidrog med en massa som dessvärre gjorde att det inte gick att hålla ihop det hela. Och det ligger alltså detta i den uppenbarelse som Paulus nu åberopar. Och det är också det som ligger i de här väldigt starka orden att om någon försöker att, så att säga, dra den kristna församlingen tillbaka in i det gamla förbundet, som förvisso var från Gud. Och vi ska inte på något sätt förakta judarna. Vi ska inte på något sätt heller döma dem till någon sorts evigt straff, evigt helvete. Allt det där ligger i Guds hand. Men den kristna församlingen ska vara på sin vakt för att inte gå in under det tänkesätt som så att säga är ryggraden i judisk tro. Och då blir ju frågan denna, vad gick den här uppenbarelsen ut på? Och det skriver ju inte Paulus, utan det är ju någonting som man får klura ut genom att läsa hans brev. Och det har jag hållit på med sen jag blev kristen 1965. Och då hade jag hunnit halvvägs inom mina läkarstudier och var van vid att om jag satte mig med en tjock bok så begrep jag vad det stod i den. Och jag blev därför starkt frustrerad över att inte kunna läsa romabrevet rakt igenom och begripa vad det stod där. Utan det fanns ju mängder med uttryck som man bara tyckte att vad handlar det här om egentligen? Vi tänker oss att du har en faster i Australien. Du har aldrig träffat henne, men hon skriver brev då och då. Hon är en ganska flitig brevskrivare. Men hennes brev är svåra att läsa. Och det är inte alltid så lätt att förstå vad hon menar. Utan det blir i praktiken så att man förstår ungefär vartannat stycke i hennes brev. Och då är ju frågan, ska vi hålla oss till de stycken som vi begriper? Eller ska vi jobba lite extra med de vi inte begriper? Kan vi påstå att vi har snappat brevens budskap om vi bara stannar vid de versar eller de stycken som vi förstår? För det är ofta så vi gör med Paulus. Vi knipsar ut en vers här eller ett par verser där och så tycker vi att vi förstår. Men verserna före och verserna efter kan vi stå väldigt frågan inför. Och så avstår vi gärna frivilligt från att citera dem och försöka förstå helheten. Och det är ju det som är en utmaning med Paulus. Att han åberopar nu en uppenbarelse. Men han säger inte riktigt vad den uppenbarelsen gick ut på. Utan man får ju hålla på och jobba med hans brev. Och jobba med hans brev. Och läsa och jobba. Och jag minns en semester för en del år sedan. Vi var på Cypern, Marianne och jag. Och hade hyrt in oss på ett hotell uppe i bergen på Cypern. Och där satt jag på altanen i det här lägenhetshotellet vi bodde på. Och satt hela dagen och skrev av sådana Paulus-ord som jag inte begrep. Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen och sånt här som man undrar. Jaha, det låter ju också vackert, men vad menar han? Jag fick ju till sist en ganska diger lista och när jag läste igenom dem så såg jag till sist att ja, de handlar allihopa om frälsningen. Alla de här texterna som man tycker är gåtfulla i kubik, de handlar om frälsningen. Och det är ju alltså hemligheten, detta som Inger talat om i förra passet, att det finns ett mysterium. En hemlighet som är Kristus själv, men som också är det som han har. Och som vi ofta förenklar nästan till döds. Därför att i vår önskan att få in allt i vår hand så krymper vi ner det hela tills vi tycker att vi begriper det. Och det är ju återigen detta med att läsa vartannat stycke. Därför att de är lättare att förstå. Nå, vad handlar nu hans uppenbarelse om? Ja, det står ju lite granna i den här texten vi läste, vad var det nu det stod någonstans? Beslöt att uppenbara sin son i mig, står det i 16 versen. Alltså, först och främst, uppenbarelsen handlar om Kristus. Vem han är. Men det andra som uppenbarelsen också tydligen handlar om, det är skriften som sådan. Och skriften på den tiden, det var ju Gamla testamentet. Lagen, profeterna och psalmerna. Och när Paulus skriver att han inte åkte till Jerusalem, utan han åkte till Arabien. Och där tror jag att han satt ganska länge och grubblade över det han hade fått veta. För jag tror att det var så här att han fick en tolkningsnyckel. Han hade fått någonting. Gud hade satt fingret på någonting som plötsligt öppnar hela skriften för honom. Och när han alltså återvände från Arabien till Damaskus så tror jag han har med sig en helt ny bibel. Fast den inte en bokstav har ändrats. Jag tror att han läste skriften på ett helt nytt sätt. Och det är den radikaliteten som man sedan värnar om. Att nu först förstår jag, observera det, vad gamla förbundets skrifter handlar om. Därför att man kan ju tycka så här, att Guds judiska projekt gick ju ganska dåligt. Gud hade utvalt ett folk, fört ut det i Egypten och slutit förbund med det på Sinai och gett dem lagen och så här. Och nu skulle allt bli så bra. Det tog ju bara några dagar så gjorde de en guldkalv och det blev ju det ena eländet efter det andra. Och till sist måste man ju med en suck konstatera att det där projektet sprack. Det gick inte alls som Gud hade tänkt. Och det beror ju i sin tur på att vi tänker så här, att Gud gav Israel lagen i en from förhoppning om att Israel skulle läsa lagen och sedan göra som det stod i lagen och sen skulle allt bli så bra. Men till sist måste ju Gud beklagande konstatera att det gick inte. Och därför så börjar Gud nu se sig om efter ett annat folk att jobba ihop med. Och det har ju kyrkan sagt i 2000 år. Det sprack det där med judarna, men nu är det vi istället. Det är det som kallas för ersättningsteologi. Men det Paulus får se, det återger han i Romarbrevet, 5 kapitlet, 20-21. För där skriver Paulus så här: men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus. Här skriver Paulus rätt upp och ner att allt har hittills gått precis som Gud hade tänkt. Är man allsmäktig så gör man inte många misstag,
förstås.
Utan det är bara det att vi missförstår hur Gud hade tänkt. Utan Gud gav lagen för att synden skulle... Och det är ju inte svårsmält bara för judar, utan det är ju lika svårsmält för oss. Det är bara det att vi hoppar över de där verserna, vilket judarna inte brukar göra när de läser Paulus. Utan de säger att här går gränsen. Så här långt kan vi kanske hänga med, men nu får det vara stopp. Och det är ju svårt för oss med. Därför Gud hatar ju synden. Varför ger han lagen för att synden skulle bli större? Det är ju inte omedelbart lätt att svara på den frågan. Men i princip kan vi ju säga att det Paulus uttrycker i de här verserna, det är detta att målet var att nåden skulle bli. Och du vet, Lukas återger en liknelse ur Jesu mun. Vi behöver inte läsa den, men jag tror att de flesta av er är väl förtrogna med den. Paulus säger, Jesus blir hembjuden till en farisé som heter Simon. Och denne Simon, han har hört talas om Jesus och undrar lite grann om han är fågel, fisk eller mellan. Medan de ligger till bord där och äter så kommer traktens prostituerade kvinna in i fariséns hus och tränger sig fram till Jesu fötter och smörjer dem med balsam och torkar dem med sitt hår gråtandes. Och Simon, han blir ganska nöjd, för han tänker så här att jaha, nu får vi se. Om Jesus kastar ut den här kvinnan så är han profet. Gör han det inte så är han ingen profet. Och när Jesus inte kastar ut kvinnan så är diagnosen klar för Simon. Och då säger Jesus, jag har något att säga dig Simon. Jag säger det, säger han. Så berättar han liknelsen om två människor som båda var skyldiga pengar till en bank. Den ene var skyldig, vad är det, 10 denarer, och den andra 100 eller någonting sånt. Och eftersom ingen kunde betala så efterskänkte banken till båda. Vem kommer att älska? Ja, inte, man kan inte älska en bank, det var en utlånare. Eller vad säger ni? Kan man älska en bank? Ja, det kanske man kan. Nå, vem kommer att älska honom mest? Och då svarar Simon naturligt, självklart, den som fick mest efterskänkt. Ja, säger Jesus. Precis så är det. Och när Gud alltså ger lagen till Israel, så är det inte för att så många judar som möjligt ska bli förkastade för evigt, utan för att så många som möjligt ska få en så stor nåd som möjligt. Men det folkets väg genom historien blir också smärtsammare. För att innan nåden till sist får det slutliga herraväldet, så har ju detta folk gått genom väldet. Men målet är alltså detta. Inte att man skulle läsa och göra som det stod, utan för att vägen går genom dödsriket till en uppståndelse till nytt liv. Det är påskens drama som återspeglas här. Och det låter kanske lite dumt att säga det, men ju större död, desto härligare uppståndelse, om jag får uttrycka det så. Det är liksom mer den bärande principen. Och jag har ju genom åren läst en del böcker om frälsningen. Och jag tror jag kan säga att alla böcker jag har läst har hoppat över de här verserna. Det är inte så vanligt att teologer som skriver om frälsningen tar upp denna 20:e versen, att det var Guds mening att fallet skulle bli så mycket större. Utan vi håller oss till de verserna som vi tycker att vi begriper. Det blir lättast så. Men när Paulus nu får detta klart för sig, så får han en nyckel till skriften. Plötsligt så kan han sätta sig ner och gå igenom Moseböckerna, profeterna, psalmerna, vishetslitteraturen och liksom se allt det här i detta nya ljus och förstå skriften på ett helt nytt sätt. Och det är ju en intressant sysselsättning. Det kan ju du och jag också ägna lite tid åt. Det är lönande. Det kan jag lova. När nu Paulus börjar Galaterbrevet genom att uttala en förbannelse, så ligger ju detta just i kraft av att han har sett skillnaden mellan traditionell uttolkning av skrifterna och denna uttolkning som Gud nu själv har uppenbarat för honom. Och en vanlig reaktion när människor ser den här inledningen till Galaterbrevet är att man säger att ja, Paulus, han var ju väldigt fanatisk. Titta här, han till och med förbannar de som inte predikar som han. Och det här ryktet om fanatism, det får han ju dras med naturligtvis till tidens slut. Därför att också hans omvändelse utanför Damaskus var ju väldigt radikal. Och det är när man läser Paulus brev som man stöter på en mängd begreppspar. Paulus blir ofta beskylld för att tänka i svartvita termer. Och det är såna begreppspar som liv och död, frihet och slaveri, lag och nåd, tro och otro och mest av allt, det paulinskaste av allt, kött och ande. Och det ligger ju hela tiden i de här motsatstermerna. Att är det inte det ena så är det det andra. Det finns inga gråzoner emellan, inga jämna övergångar. Utan är det kött så är det kött och är det inte kött så är det ande. Och det gäller bara att ta reda på vilket som är vilket. Och då tycker man hela tiden att jaha, Paulus kan tydligen bara tänka sig två alternativ. Och det är ju lite begränsat, säger vi. Ja, det är så att när nu Paulus får en tolkningsnyckel i sin hand, så att han får nytt ljus över skrifterna, så hamnar vi i de tre första kapitlen i Första Mosebok. Jag vågar påstå att Paulus är nästintill obegriplig om vi stryker ut skapelseberättelsen och berättelsen om syndafallet. För så oerhört mycket hos Paulus faller tillbaka just på de här tre kapitlen, de här texterna. Och det som då är det centrala i sammanhanget, det är de två träden som står mitt i lustgården. Och därför kan vi hela tiden gå på de här begreppsalternativen, de här begreppsparen som Paulus arbetar med, och säga det att de hör ihop med varsitt träd. Livets träd hör naturligtvis ihop med det som vi kallar liv och med ande och med tro och med nåd och med frihet. Medan det träd som ger kunskap om gott och ont hör ihop med slaveri, med lag, med otro, med död och med kött. Och är det inte det ena trädet så är det det andra. När människorna hade ätit av kunskapens träd så såg Gud till att de inte kunde äta av det andra trädet. Han körde ut och satte keruber till att vakta vägen tillbaka för att de inte skulle komma in. Så att här finns inga blandningar möjliga, utan antingen är det det ena eller också är det det andra. Vad står då de där två träden för? Ja, vi tänker ofta så här att ja, människan föll i synd genom att äta av kunskapens träd. Alltså står kunskapens träd för synd och livets träd står för rättfärdighet. Jo, det gör de. Men det var ju inte så att människorna tänkte hejsan hoppsan, nu ska vi synda. Det ska bli riktigt roligt. Utan målet var ju istället att de skulle bli som Gud. Ta frukten från det här trädet och ät, så blir ni som Gud. Det är frestelsen. Och Gud är ju rättfärdig. Så vi kan säga så här att båda träden förespeglar var sin väg till förverkligad rättfärdighet. Och det är när församlingarna i Galatien börjar att inte bara äta av livets träd till rättfärdighet, utan att också plussa på med lite grann av kunskapens träd för att bättra på rättfärdigheten. Det är då som det blir allvarligt. Därför att det här är inte blandbara storheter. Men man gör det inte i avsikt att synda, utan i avsikt att göra det ännu bättre. Och det måste vi ju ha klart för oss, därför att vi är ju utsatta för samma frestelser. Jag brukar säga att djävulen har ett bekvämt jobb, för han behöver aldrig förnya sig. Det är så tacksamt att köra med gamla grepp. Vi brukar ju gärna låta oss lockas av gamla dumheter. För det är ju så här att kunskapens träd ger kunskap om gott. Och det är ju alltså moralisk kunskap. Det är att veta hur man ska leva för att det ska bli rätt. Hur man ska bära sig åt för att det ska bli bra. Eller om du vill, ett politiskt program som ska förbättra världen. En filosofi som ska göra det möjligt för människor att bli lyckligare och gladare. En ny psykologi med något häftigare Oidipuskomplex än den gamla. Alltså någon sorts lära som människan kan använda sig av för att förbättra världen, för att förbättra sig själv, för att förbättra sitt eget liv. Kunskapen om gott. Och det är en gåta, låt oss erkänna det, att denna moraliska kunskap gör människan omoralisk. Jag brukar likna det vid tvålen i badkaret. Nu badar man ju inte så ofta i badkar längre, men de av oss som har kommit upp lite i åldern, vi minns ju hur det var. När tvålen slank iväg och man försökte greppa den. Sådär, för den blev så hal. För det här är ju någonting som man bara förstår några ögonblick i taget och sen är det borta igen. Hur kommer det sig att den moraliska kunskapen gör... Ja, det ligger ju lite granna i det här att människan vill bli någonting hon inte är. Nämligen bli lik Gud. Inte genom att återspegla hans härlighet, utan genom att lysa med eget ljus. Att inte längre vara en måne, utan att bli en egen sol. Och det är ju ett avancemang som Gud betackar sig för. Han uppfattar det som ett uppror, och det är det ju. Men om vi då tänker så här istället. Vi antar att du får bli tillfrågad om att få vara med i filosofiska rummet eller något sånt här. Människor och tro eller något annat sånt. Och så slänger programledaren ut ordet rättfärdighet och så ska du förklara vad det är. Då dröjer det ju inte länge, för också vi kristna sitter där och mumlar att ja, det handlar ju om att veta hur man ska leva och sedan göra som det står. Att liksom leva upp till sina höga ideal. En lära som man sedan försöker anpassa sitt liv efter. Och det säger ju väldigt mycket om oss. Att den vägen, den förmenta vägen till rättfärdighet, den som vi tycker är självklar, Det är en återvändsgränd. Gud har stängt den. För han vill inte ha fler solar. Han tycker det räcker med honom. Och istället är det ju så här att livets träd, det är ju Kristus. Och vi tycker, men en person kan ju inte vara rättfärdighet. Han kan vara rättfärdig, gärna det. Men rättfärdighet kan han väl inte vara? Jo, det kan han. Om han får lov att smitta dig och mig. Du vet ju hur det är med riktigt, riktigt entusiasmerande människor. Såna här glada försäljartyper. Gud är ju ingen försäljartyp, men ni förstår säkert vad jag menar. Det är såna här människor som kan smitta en med humor eller intresse eller entusiasm. Man minns hur det var i skolan. Man hade vissa lärare som man tyckte var dötråkiga. Och då tyckte man att ämnet också var ganska tråkigt. Så hade man sådana som gjorde att man önskade att lektionen aldrig skulle ta slut. Och där satt man ju med öronen fladdrande för att höra vad de sa. Och då blir man påverkad som människa. Under mina medicinska studier så hade jag en föreläsare som avhandlade ämnet röntgendiagnostik. Han smittade mig med ett oerhört intresse i alla fall. Så att det var där jag hamnade till sist. Och så kan det ju bli. Man väljer ofta vägval i livet. Därför att man mött någon som med sin personlighet har tänt eld på en. Och det är precis det Gud vill få göra. Han vill få med sitt lysa upp vårt inre så att det ljus han planterar in i vårt innersta också blir det ljus som vägleder oss. Men nu säger det ju något om oss och om vår situation. Att det är inte det första man tänker på när man hör ordet rättfärdighet. Utan också vi gamla kristna stötar. Om du nu är en gammal kristen stöter jag i alla fall. Vi tänker ju ofta så här att det handlar om att veta hur man ska leva och så ska man göra det sen. Därför att det är på något sätt så som vi har en väldigt förkärlek för att välja den väg som inte leder till något. Och att glömma den väg som faktiskt gör det. Och därför längtar vi hela tiden efter en filosofi. Efter en religion, ett handlingsprogram, en politisk ideologi eller en psykologi eller något annat liknande som ska med sitt budskap upplysa oss så att vi sedan kan börja att forma världen och kanske i någon mån också oss själva utifrån den kunskap som vi har tagit in. Vi brukar ju ofta börja med världen och inte med oss. Om Paulus inte hade fått den här uppenbarelsen och inte hade skrivit sina brev så hade vi till exempel inte haft ordet syndafall. Det ordet hittar du bara hos Paulus. Lustigt nog finns berättelsen om skapelse och syndafall inte bara i Gamla testamentet. Så att kristna och judar delar på den så att säga. Utan den finns på ett par tre ställen i Koranen med. Men judar såväl som muslimer ser på syndafallsberättelsen på ett annat sätt än Paulus gör. Att Gud hade sagt att de skulle inte äta det där trädet, men nu gjorde de det. Men det gjorde inte så mycket för att Gud är överseende och förlåtande och han förlät dem och sen var det inte mer med det. Och så måste man kanske läsa den texten om man ska kunna leva kvar i tanken att rättfärdighet handlar om att Gud talar om för mig hur jag ska leva. Jag läser, tar in det och sen praktiserar jag. Och på den punkten är ju judendom och islam likvärda. Det unika med den kristna tron ligger precis på den här punkten. Människor frågar ibland, varför är du kristen? Du kunde väl lika gärna vara buddhist? Man kan ju vara en liten buddhist, som K.G. Hammar uttryckte det. Ja, kristendomen är unik i sin mörka syn på människan. Alla andra religioner, alla filosofier, alla ideologier ger människan ett handlingsprogram, talar om för människan hur hon ska göra för att leva rätt, hur hon ska göra för att förbättra världen, hur hon ska göra för att ta sig själv. Kristendomen ensam talar om hur du än försöker. Kristendomen är ensam om att säga att människan måste frälsas. Vi kan ju titta i Romarbrevet 5 och se på 12 och 15 verserna. För detta är ju alltså Paulus utläggning av syndafallsberättelsen. Romarbrevet 5 och 12. Därför är det så. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Och så 15 versen. Dock är det inte med nåden som är syndafallet. Där har du ordet syndafall. Ty om de många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många. Genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Och det betyder alltså att människan kan inte lösa de problem som hon själv skapar. Hur många kommittéer vi än tillsätter i FN, det kan vara bra på många sätt, men de kommer inte att kunna lösa mänsklighetens problem. Hur mycket vi än upplyser både oss själva och alla för om att alla förlorar på krig, så kommer det ändå att bli krig. Därför att människan har inte den kontrollen, varken över sig själv eller över tillvaron. Den kontrollen har Gud. Och det är ju den kontrollen människan sträcker sig efter. Eftersom nu lagens väg ser ut i våra ögon
att vara
den som leder till rätt, så talar också Paulus på många ställen om vår kärlek till lagen. Därför att i och med att människan äter av kunskapens träd för att kunna sig till Guds jämlike, så är det klart att det målet överger ju inte människan alldeles utan vidare, varken som individ eller som människa, utan vårt sökande efter den förlösande ideologin pågår ju så långt vi kan spåra bakåt i tiden. Men Gud gav alltså lagen för att synden skulle bli större. Och det betyder ju alltså att Israels folk fick en andra
dos
av kunskapens träd. Ty kunskapens träd är ju lagens träd. Och Israel blir alltså folket två gånger av det här trädet. Men eftersom vi alla bär på en kärlek, en kärlek som hänger ihop med en sorts ganska omedveten önskan hos oss att göra oss till Guds jämlika, att få lov att äga skapelsen istället för att förvalta den, att bli herrar i vårt eget hus, att bli kung i vårt eget rike, att få läget under vår egen kontroll. Så finns det ju alltså en kärlek till lagen som är oss till olycka, just eftersom ätandet av... Och det är alltså detta som Paulus reagerar på när han nu skriver till Galatien. Se nu upp så att ni inte förlorar Kristus, därför att han är er rättfärdighet. Ingen lära om hur människor bör leva, hur människor skall bete sig. Paulus kan förmana en hel del i sina brev om att vi ska förlåta varandra och älska varandra. Men han gör det alltid efter att först ha förklarat vad rättfärdighet i Kristus är. Men nu ska vi återvända till Galaterbrevet, för nu har vi ju läst allt nästan utom Galaterbrevet. Så att vi ska
gå till
andra kapitlet och läsa verserna 15 och 16. Där skriver Paulus så här: vi själva är visserligen judar till födelsen och inga hedniska syndare. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar, utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Det här är ju nu en formulering som återkommer, att Paulus ställer upp och nyo ett begreppspar, laggärningar och tro. Och det är de två träden, det är vägarna till rättfärdighet. Det är bara så här nu att vi kristna är så präglade en rad nidbilder av vad judisk fromhet är för någonting, så att våra nidbilder smyger sig in. Därför att den nidbild jag nu tänker på, det är denna som lite grann är den kristna församlingens allmängods. Att judarna de läser lagen och de pluggar in alla stora och små bud och förbud. Och sen så strävar de med kniven på strupen för att... Och pratar man med judar, praktiserande, fromma judar, så känns de inte vid den bilden. Utan de ser det mera så här att vi har fått Torah, säger de. De säger inte lag, de säger Torah, vilket betyder undervisning. Vi har fått Torah som en gåva från Gud. Och ju mer vi läser och studerar Torah, desto mer grips vi av en glädje över att Gud har gett detta. Och det kommer att också en glädje och en vilja att leva efter Guds vilja. Och en gång om året så firar man i judisk fromhet en högtidsdag som heter Simchat Torah. Den kommer direkt efter lövhyddohögtiden. Då tar man ut Torahrullarna, Moseböckerna alltså, ur arken fram till synagogan. Och så dansar man med rullarna i famnen. In i synagogan, ute på gatorna, på torgen. Det är en fest och en glädje utan like. Så har man lite svårt att köpa den här kristna nidbilden med judarna som strävar och jobbar. Därför att när det står så här i våra svenska översättningar, människan förklaras inte rättfärdig genom lag, så står det inte så i grekiskan. Utan det står genom lagens verkan. Och det är något helt annat. Laggärningar, det är något som jag gör. Visserligen sen jag har läst Torah, men jag är subjekt. Men Paulus skriver något helt annat. Han talar om hur lagen, Torah, påverkar människan. Vad har Torah för effekt på människan? Och då försöker Paulus precisera detta, att Torah, lagen, har inte riktigt den effekt på människan som man skulle tro. Och han ger några drastiska exempel. Vi återvänder till Romarbrevet 7 i det här fallet, verserna 9 och 10. För levde jag utan lagen, men när budordet kom fick hoppsan. Detta var alltså den, genom att läsa, äter ni av det här trädet ska ni dö. Varför? På vad sätt dör vi? Jo, genom att vi blir så upptagna av vad, att vi inte längre ser vad Kristus redan har gjort. Vår förmåga att låta oss smittas av Kristus. Han smittar inte ner oss, utan jag brukar säga han smittar upp oss. Men i alla fall, han smittar. Den går förlorad. Och varenda kristen som gått omkring och mumlat att jag är nog en ganska dålig kristen, han vet precis vad det är jag talar om. Därför det finns bara en sort. Och det är benådade syndare. Det är vi allihopa.
Om du släpper ut alla fångar ur ett fängelse så finns det inte några fångar som är bra utsläppta och några som är dåligt utsläppta, utan alla är utsläppta. Därför att det var någon annan som låste upp dörren och släppte ut dem. Och det kan man bara göra på ett sätt. Eller vi bläddrar till andra Korinthierbrevet. Claes lovar att det här skulle ta en timme, men andra Korinthierbrevet 3 och den sjätte versen. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar. Men alltså stentavlor kan inte inspirera. De kan inte göra dig levande. Utan det som kan göra dig levande måste själv. Guds ande som är levande kan ge. Och Gud gav inte stentavlorna för att göra människorna mera levande. Inte i första vändan i alla fall. Utan för att människorna på ett alldeles särskilt sätt, de som fick stentavlorna på ett alldeles särskilt sätt, skulle upptäcka Guds djupa och stora nåd. Bokstaven som i sig själv är död. Och det här är ju alltså en hörnsten nu i det Paulus har att lära ut. Och det är detta som skapar dramatiken i Galaterbrevet. Men nu finns ju problemet kvar. Detta att vi har att vi så väldigt lätt kör ner i gamla hjulspår. Och tänker att ja, men rättfärdighet är ju i alla fall att ha höga ideal och sen göra som idealen föreskriver. Och därför måste vi frigöras från detta tänkesätt, från detta moraliska sätt att resonera. Vi måste på något sätt lösgöras från vår kärlek till lag. Då är vi tillbaka i Galaterbrevet 2:19. Hur var det nu han skrev? Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus. Paulus hade ju verkligen satsat under sina år på att leva efter lagen. Och det hade ju mycket riktigt slutat med att han dog. Jag levde en gång när lagen inte fanns för mig. Men när budordet kom, fick synden, vad är det för någonting? Ja, det är inte våra gärningar, utan det är någonting som finns latent. En kraft som alltså kan väckas till liv. Och om vi bara blickar tillbaka över 1900-talet så kan vi säga så här att människan har under 1900-talet varit offer för ett antal. Och för de ideologiernas skull. Det finns en amerikan som ja, han är professor. Han har försökt räkna ut hur många människor som blivit avrättade under åren 1900-1987. Och då talar han alltså inte om människor som har dött i krig. Utan avrättningar, gaskammare, planerade svältkatastrofer, alltså administrativt dödande som man kallar det. Och det kommer upp i lite över 200 miljoner människor. Det brukar jag tänka på när jag går på Nordstan. Man nästan trampar varandra på tårna att här är vi bara 9. Och ändå inte alla på Nordstan. Men 210-220 för ideologiernas skull. Därför det finns ingen botten i vad människor kan göra. Så länge det goda bara är en sak så finns det ingen undre gräns vad människor. Därför att det finns någonting. Och det är en upprorskraft. Och den hänger just ihop med syndafallets uppror. Den upprorskraften har så att säga gått i arv. Och den finns hos oss allihopa. Och den kan du se väldigt enkelt. Du vet det att vi kan ta just dig och så sätter vi dig på en hög och glänsande tron och så ger vi dig makt. Och så ger vi dig mer makt och vi ger dig mer makt. Och sen är ju bara frågan, hur mycket makt kan vi ge dig? Du kanske är en väldigt ödmjuk person så vi får höja maktnivån ordentligt. Men det är ju ingen tvekan om att bara vi vrider upp makten tillräckligt så kommer du att gå sönder. Därför du är inte immun. Skandia-direktör blir man genom att vara direktör på Skandia, om jag får uttrycka det så. Därför att det finns någonting i var, och när det har vaknat förut, så har det, men då syns det
att hon har tappat.
Och därför behöver människan bli frälst från sin kärlek till lag, sin kärlek till filosofier och lärosystem, för att hennes liv ska formas av kärleken till honom som är. Nu hade alltså Paulus levt efter lagen tills dess att han kapsejsade. För det gör man ju alltså förr eller senare. Och därför skriver han: jag har genom lagen dött bort från lagen. För till sist, när man hamnar i den kris som hela det lagiska tänkesättet har lett till, så känns det ju som att dö. Och dör gör man ju också. Vad är det vi blir frälsta ifrån, du och jag? Är det bara från våra gärningar? Nej, det är allvarligare än så, från oss själva. Jag har genom lagen dött. Nu lever inte mer jag, gamla ambitiösa som jämförde sig med alla andra och liksom var på hugget mer än de andra för att inkas i tron att jag tjänade Gud. Utan nu lever Kristus. Ja, det är egentligen tänkt att vi skulle hinna med mycket mer. Nu ska vi tacka Gud. Herre, vi tackar dig för att ditt ord öppnar så märkvärdiga perspektiv för oss. Och vi ber dig att du förlöser oss ifrån all jämt där vi går och sneglar på varann. Är han frommare än jag eller jag? Vem ber högst, bäst och vackert? Herre, så att vi kan få börja att leva på dö genom lagen. Fördjupa det perspektivet hos oss, Herre. Så att vi också med jubel ska kunna säga: tack gode Gud, nu lever inte längre jag.